Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
.200 poäng under en och samma NHL-säsong har bara en enda spelare mäktat med ishockeyhistorien. Han kallas således för The Great One. Wayne Gretzky förstås, som dessutom har passerat 200 poäng fyra olika säsonger.
200 derbymatcher har spelats mellan Everton och Liverpool i den engelska högsta divisionen. 200 Merseyside-derbyn alltså. Vem har plusstatistik? Jo, Liverpool har 20 vinster fler än Everton.
200 meter, friidrottens sprintdistans med två av de mest svårslagna världsrekorden får man säga. Jamaikanen Usain Bolt, amerikanskan Florence Griffith Joyner innehar de båda.
200 meter medley var en av gulddistanserna för Gunnar Larsson när han blev svensk simkung vid OS i München 1972.
200 varv. Så lång är den i USA enormt stora biltävlingen Indy 500. 200 varv på en 4 km lång ovalbana. En svensk har stått som segrare, Kenny Bräck.
Och 200 centimeter lång är Daniel Ståhl, världens just nu bästa diskuskastare. 200 centimeter är ju också annars en drömgräns i damernas höjdhopp. Två svenskor har hoppat så högt i historien, Kajsa Bergqvist och Emma Gren.
Mitt herrskap, ni är mycket välkomna till det 200:e avsnittet av Sporthuset.
Med Jens, Lasse och Tommy. Och jag tog fram en flaska, Lasse, du kan väl korka upp den?
Ja, ja, det är min specialitet. Det vi är ju från public service, du och jag, Tommy, så att vi ska ju säga att det också finns alkoholfritt alternativ.
Det verkar svårt det där. Se om det kommer det snart.
Nej, det här är ett elände. Ja. Vi får köra. Där small det.
Och Jens, du är i Kanada så du kan bara njuta av ljudet, eller?
Jag hör hur det brusar av bubblet.
Kör lite mineralvatten där ifrån maskinen. Det går det också. Trevligt det här, tycker jag.
Ja, ja där ja. Bra. Vi tar en klunk och kör igång.
Skål.
Ja, vi studsar en bordtennisboll och lite nya små grepp i den här vignetten. Tack Albin Blomgren som hjälpte oss med att twista till den här signaturen lagom till avsnitt 200. För det känns ju... Vad säger ni?
Jo, men det ska väl vara rumping i sitt sporthus. Det tycker jag är okej.
Okay. Ja. Jens i Kanada.
Mm. Jag är tillbaka i Montreal och har lyckats söka mig till ett trevligt konferensrum. Så är så kul att se er där. Ja. Ni får sitta ihop och med bubbel lära er också. Det är lite avundsjuk, ja, faktiskt. Dåligt. Skulle du vilja vara där?
Men Jens, jag har en kompis. Han är uppriktigt orolig över hur du mår. Efter att ha lyssnat på senaste avsnittet. Han var ju helt övertygad om att du inte vet var du är någonstans.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Du hade ju tappat bort din egna kompass, eller vad man ska säga, geografiska riktning.
Men jag kan meddela att nu är det ordning och reda, för nu har jag Katti nära mig och Kajsa dessutom som jag hälsar på. Så jag har liksom två stycken som styr upp mig, och dessutom har jag fått dubbla nya husnycklar. Så det är ju alldeles perfekt. Så ordningen är återställd, och från och med nu och framåt så ska jag vara klockren, har jag tänkt.
Ja, mycket bra.
Jag tappade min plånbok på Mallorca, så att jag måste säga det nu också. Så
men du visste ju ändå var du var när du tappade den. Och det skiljer ju från gränsen aning som du har lite.
men de ringde nu ifrån Norwegian och hade hittat den städpersonalen. Ja, den blev kvar på planet där på golvet på något sätt. Men jag tyckte det här var en enormt stor grej. Men för dig hade det bara varit en vanlig dag på jobbet, så att säga, att bli av med alla sina kreditkort. Eller?
Ja, konsten är ju att dela upp kreditkorten på olika ställen så att man liksom inte tappar alla på en och samma gång. Det är, max hälften får du bli av med. Så du måste ju ha liksom så att man kan lösa
vilket
det.
Vilket proffs du är.
På något sätt.
Vilket tappa bort proffs. Okej, vi startade som vi inne på då augusti 2015. Nu ska inte det här bli vi ska inte göra det här avsnittet till en lång odyssé utav sporthuset minnen. Vi har haft en del sådana avsnitt sedan tidigare, och vi brukar ju ha det vid nyårstid och blicka tillbaka på året. Vi kommer däremot ha väldigt annorlunda främmande lite senare i avsnittet. Det ska bli spännande att introducera två gäster som kommer så småningom. Men ändå, när vi drog igång, vad hade vi för målsättning egentligen? Jo, kanske att ha en bred sportpodd. Det finns många specifika, fotbollspodd, hockeypodd. Det ska kunna handla om olika idrotter. Det ska förhoppningsvis vara en del unika infallsvinklar som inte så många har tänkt på. Det har vi försökt hålla. Och det som har smugit sig fram på ett underbart sätt, det är ju kontakten med er som lyssnar. Den har ju blivit formidabel, för att använda ett starkt ord på F som vi gärna använder. Via Sporthuset podcast på Instagram och vår hemsida, och Sporthuset på Twitter. Så det är så himla roligt att ha den här, alltså varje vecka för mig i alla fall, så är det som en, jag får så mycket energi utav det här, och inte minst tack vare då peppande, uppmuntrande orden som kommer från er som lyssnar.
Mycket välkomna. Det är väl lämpligt nu att jag säger adressen. Det är @sporthuset på Twitter.
Ja, just det.
Jag tycker liksom det här med ett format som ju Sporthuset är, och så många andra program är också, att det liksom kan formas med tiden, tycker jag är häftigt. Så jag kunde inte hålla mig, så jag gick tillbaka till avsnitt 10 och bara lyssnade mig igenom och ser liksom, okej, vad finns kvar och vad finns inte kvar och sådär. Och till att börja med så måste jag säga att jag har lärt mig, jag hoppas ni lyssnar och ni också, Lasse och Tommy, har lärt mig gilla namnet också. Jäkligt bra, Sporthuset. Mm. Alltså på något sätt så är det liksom, det finns olika rum i Sporthuset, det finns olika medlemmar i Sporthuset. Man kan välkomna in i Sporthuset, man kan säga från oss i Sporthuset till er. Det finns många delar bara i namnet, jag vet inte hur ni känner själv.
Ja, och alla är välkomna in i Sporthuset. Det tycker jag är viktigt att stryka under. Alla är välkomna. Jag bara kommer att tänka på, om någon skulle fråga mig, det är ingen som har gjort det, men jag lägger det. En sån här boom, slår upp som en blixt direkt i roten. Och säger, jo, då är det faktiskt Jens. Förutom alla kärleksbomben har gjort, de har varit Tommy, formidabla. Ja. Men det är faktiskt när du, Jens, pratar om att du har varit på gym, och det där är ju en liten grej. Jag är ju aldrig det, så jag kan inte. Men jag förstår hur du upplever det när folk har sitter för länge i de olika redskapen där och liksom fastnar där med sin telefon eller något, att du vill ge dem en elchock. Och jag kommer ihåg det när vi spelade in det, hur alla andra som hörde dig säga det studsade till, för det var så oväntat att just snälle och vänlige Jens vill gå fram med en sån grundläggande tortyridé.
Det kom som en elchock för oss också.
Ja, det skulle jag säga. Det var överraskningarnas dag i Sporthuset.
Jag får se om ni kommer ihåg några av delarna som var med där i tionde avsnittet. Såklart kärleksbombningen. Kärleksbombningen lever ju kvar än idag. Den fanns med från tidig start också. Originella infallsvinklar är väl nästan det vi idag kallar högt i tak, eller? Mm.
Ja, just det. Vi hade varsin vinkel, och så fick vi en utav dem snackas vidare om, och de andra två las ner.
Ja, och det var stenhård tidshållning, minns jag. En minut.
Det var bra.
Ja. Och det kom så här, och så var det
elchocker. Ja.
Micken drogs ner bara. Ja. Nej, men så där hade vi den delen i allsvensk turist, kommer ni ihåg
det? Ja, just det.
Ja, det var din, vad var det? Det var någon polare till
Kajsas pojkvän som, ja, var från det. England, om han skulle gå på allsvensk fotboll, vid vilken ordning rankar vi upplevelsen och arenorna? Den var ju trevlig. Och Tommy, för din del, dagens Beach Boys tips var.
Ja, just det. Aha, det Beach var det. Boys, ja. Tips eller något sånt där. Hette jingeln.
Men då liksom, måste inte säga, alltså med tiden så har du ju liksom fått komma in andra element, och jag tycker det är så kul att vi också har fått ut möjlighet att liksom den här vägen uttrycka våra personligheter och vara de vi är. Så det är liksom fina grejer och ett sätt liksom att utvecklas med tiden, och ni som lyssnar får ju gärna fundera på vad ni tycker skulle kunna vara nästa nya programpunkt. Ja, vad skulle kunna vara nästa nya programpunkt? Mm. Den är lite nyfiken.
Som vi inför från och med program 300 då, så vi väntar en stund. Det måste ju få marineras lite.
Du var ju, du koketterar ju ibland, Lasse, med att jag är inte så inne på det här med format. Skicka fram en mikrofon så kör vi. Men sen har du ofta väldigt kloka idéer utan att du egentligen tänker på det. Till exempel då en liksom omstrukturering av kärleksbombningen ifrån bara idrotter till att det ska kunna handla om händelser och enskilda personer och så också.
Men det var ju sen jag läste om The Rumble in the Jungle.
Ja.
Jag kan ju inte släppa det sen dess.
När vet du,
det hamnar i Zaire med en tungviktsmatch i boxning. Och det är ju lämpligt att ta upp det eftersom vi har tungviktsboxning som kärlekstema idag.
Ja, kul Jens. Ska du fortsätta på den här vägen och ta avsnitt 11 senare ikväll?
Nej, men man kanske gör ett nedslag var 100:e avsnitt. Det låter väl som en idé i varje fall. Så ser man lite grann hur vi snitslar oss framåt i stora svängar.
Sporthuset 200.
Är semester nu, Lasse, eller?
Ja.
Dam-VM är slut, fotbolls-VM.
Just det stämmer. Och jag kommer ju sitta oerhört klistrad vid det allsvenska toppmötet här. Men jag jobbar inte med det. Djurgården Malmö FF. Mm. Som ju är, Malmö är på väg att rycka den allsvenska tabellen. De andra lagen är ju frikostiga med att lämna poäng ifrån sig. Så här, Djurgården kryssar AFC, AIK förlorar hem mot Norrköping som i sin tur förlorar hem mot Sirius. Så där håller de ju på. Mm. Så Malmö är på väg att segla ifrån. Så den där matchen är ju otroligt viktig för den allsvenska
tabellen. Det säger ändå lite om det när jag säger att det ska bli semester och börja direkt mata igång och snacka om den allsvenska tabellen. Det verkar inte bli en sån här riktigt tillbakalutad semester utan sport.
Nej, men liksom,
den perioden finns ju inte.
Nej, men vi har väl alla varje dag håller på och följt sport på något sätt. Så det har inte med att göra om man jobbar med det eller inte. Men nästa gång jag arbetar med allsvenskan dröjer en stund. Så att det perspektivet blir lite ledigt.
Du upplevde ju att du kommenterade ju finalen. USA blev världsmästare igen. Och sen bronset för Sverige då, det kommenterade du inte. Men sen kom de hem och det var ju underbara hyllningar i Göteborg. Slutintryck ifrån VM.
USA är ju världsdominanter. Verkligen. Tredje raka finalen, fjärde titeln av åtta möjliga. Andra gången i historien som ett lag kommer tillbaka och vinner omedelbart titeln igen. Då. Tyskland gjorde det 0-3-0-7 och nu var det alltså dags för USA. Men det är två saker vi måste säga när vi pratar. Det ena är ju Sverige. Och mottagandet i Göteborg på Götaplatsen och bara det att solen valde att skina över Göteborg, medan man själv satt hemma i Gustavsberg och tittade medan regnet slog mot fönsterblecket, va? Så sken solen i Göteborg, bara det gör ju att det här var ett speciellt minne. Men det var ju tiotusentals människor, vad var det, 20-25 tusen som samlades i solen och hyllade svenska laget. Det tycker jag är värt ett utropstecken att komma ihåg också. Sen är det ju i samma låda vill jag placera dels Hedvig Lindahls straffräddning som ju är Ravelli-klass och alltihopa vi har pratat om. Sen är det ju Nilla Fischers pannben som är helt, alltså det är ju ett av svensk fotbolls största räddningar ögonblick någonsin. Alltså England är på väg att kvittera och svenska laget var ju så utpumpat i den här bronsmatchen i Nice, varmt och eländigt och utpumpat och hade ingenting mer att ge. Man kände, gör England ett mål kommer de göra fyra till. Och då får de chansen på en hörna, nästan enda chansen de hade. Och ett volleyskott sträckt vrist med en himla träff. Och vad är det till mållinjen? 9 meter och 20 centimeter kanske. Och med en raketfart bara rätt på. Och där står Nilla Fischer. Och man känner så här, hon kommer ju stå upp armarna. Det är det första man tänker. Och det andra är, hoppas hon inte träffas av bollen för den är fruktansvärt hård. Och då nickar hon det på något sätt. Bara, och av rekylen bara, går i backen och bollen far ju nästan ut som en kontri åt andra hållet. Och Sverige
Kira bronset. Den räddningen, det pannbenet, det ska ju göras frimärke och statyer utav, för det är ju ett historiskt svenskt idrottsögonblick, vill jag hävda.
Ja, verkligen.
Otroligt. Fischers fenomenala pannben. Där sprack det. Nåväl.
Ja.
MVG, MVG, MVG till hela genomförandet av mästerskapet, Lindahls räddning, Fischers panna. Nej, men det är jättekul att de fick, så att säga, ihop knorren också, så att det inte blev att, ja, det var ju bra hit fram, men sedan så ras allting ihop i bronsmatchen. Jag tycker det var super, super strångt, och man gläds och är stolt över deras prestation, och det är gläds med och är stolt över deras prestation, och det tror jag de känner själva också nu efter hyllningarna de fick på Götaplatsen.
Vi ska ta upp en gäst här på scen, så jag önskar att Karl-Erik kommer, så ska han få sjunga en låt här.
Detta var den bästa kupp jag blivit utsatt för någonsin, kan jag säga, hela mitt liv. Men jag hoppas det hjälper till. För vi är svenska fotbollstjejer. Vi vet att vägen till VM är svår. Kvalet, det var fina grejer. Och vi är i VM-spelet ännu ett år. Vi har kämpat för att vinna och segermelodin finna. Tjejer, nu ska vi ta friska tag för Sverige och för vårat lag.
Nummer två som måste sägas. VM i fotboll 2019 i Frankrike är lika med Megan Rapinoe. Det finns inget annat att säga. I solidaritet med, vad hette han i NFL? Kaepernick.
Just det.
I NFL. Mm. Som ju satte sig på knä, ena knät gick han ner under nationalsången för att inte stå upp i, så att säga, givakt som man ska göra under nationalsången och sjunga med. Så det kan ju vara starkt och kraftfullt vilken nation det än är, och i USA blir det om möjligt med patriotismen som grund ännu starkare. Och han gjorde det i protest mot de rasistiska grundtonerna som han anser fortfarande finns och inte på något sätt att undantas ifrån den regimen som sitter och bestämmer i och administration som finns i Vita huset. Nåväl, i solidaritet med det gjorde Megan Rapinoe likadant. Det blev kritik ifrån amerikanska fotbollförbundet, alltså europeisk fotbollssocker, och det innebar att hon slutade med det. Men nu står hon istället upp och är tyst, sjunger inte med alls, utan står bara med händerna längs sidan, håller inte heller höger hand över hjärtat då för att visa att man är stöttar patriotiskt den egna nationalsången och den egna nationen. Och det här är också då dels för att stötta Kaepernick, men också för att stryka under att det han tar fram utav de rasistiska undertonerna som finns, och även utsattheten och diskrimineringen som kan upplevas också för homosexuella i USA. Hon är ju lesbisk, Megan Rapinoe. Är ihop med en tjej som lirar i basket. Sue Bird som lirar basket.
Seattle.
Just det.
Mm. Vi ska återkomma till dambasket förresten.
Ja, just det. Det finns alla anledningar att göra det. Det kan vara underhållande också. Och alltihopa det här då har ju då gjort att Rapinoe säger, jag kommer inte åka till Vita huset och träffa Donald Trump om vi blir inbjudna i händelse av att vi vinner. Och Trump tweetar ju då tillbaka under VM och skriver det att, hörru du Megan, alltså typ, det här är inte citat, men det är roughly ungefär citattecken som han skrev. Hör du Megan, hur vore det om du koncentrerar dig på att leverera resultat istället? Finish the job. Se till att vinna titeln. Sen kan du komma och snacka. Ungefär så skickar han tillbaka. Och vad händer i VM då? Ja, dels när nationalsången spelas inför finalen på Stade de Lyon. Så det är mycket, men ska veta att det är rätt många amerikanska fotbollssupportrar där. Det var ett starkt stöd för USA under den finalen, även om det var kanske x antal tusen i orange klätt som försökte lyfta Nederländerna, men strunt samma. Under nationalsången så Star Spangled Banner som går, oh say can you see, och så vidare, va? Mm. Så sjunger de, och då går ju kameran längs alla spelarna. Megan Rapinoe är lagkapten, hon står sist. Så, och då sjunger ju, stora delar av arenan sjunger alltså med. Ni vet ju precis vilken stämning det är. I solen inför en final, det är ju så himla häftigt. Så kommer det fram till Megan Rapinoe, och vad händer då? Alltså då slutar ju folk att sjunga nationalsången, publik. Och det övergår i ett jubel istället.
Thank you.
Så oerhört kraftfullt. Så oerhört kraftfullt. Mot slutet av nationalsången får hon stå ju sist. Så det är ju liksom ganska långt. Ja, det är när de har kommit and the rockets regular och alltihopa det där. The bombs bursting in air. Då blir det istället ett jubel. Det var en häftig grej tycker jag. Och så landar alltihopa med att det står 0-0 mitt i andra halvlek. Eller vad det var, 60-62. Straffspark. De tittar på tv. Det gör de numera. En klar straff. Och det blir så Frappard, den franska domaren som också dömt herrfotboll där. Pekar på elvmatchpunkten. Och då är vi helt plötsligt där. Då är vi ju helt plötsligt där. Då tar ju alla fram tweeten som Donald Trump skickade. Där det står, Meghan, snacka inte. Finish the job. 11 meter, straffspark i USA och vem slår den?
It's Rapinoe against Van Veenendaal. It's 1-0. The USA won. The Netherlands 0.
Så VM 2019 är lika med Meghan Rapinoe.
Ja, jag tycker det var en underbar kärleksbombning av ett mästerskap som har överlevererat på många fronter och Rapinoe sticker ut med inte minst den här bilden som ju nästan måste bli årets sportbild när hon står som kejsarinnan i det fallet och bara sträcker ut armarna lite grann alla nästan Usain Bolt. Det blir ju både liksom symbolen, segraren, kejsarinnan, Rapinoe, mästarna, USA i en och samma bild. Och kraftfullt är det. Jag kunde inte hålla mig från, jag var i nu ska vi se, City Hall Square i Boston när den här finalen spelas, Lasse. Jag kunde tyvärr inte lyssna på dig och Hanna vid det tillfället, men jag kunde inte hålla mig från att lyfta telefonen och spela in det här den här straffen med kommentaren, vad tänker Donald Trump just nu?
Öppet hus i sporthuset.
Ett sporthuset på Twitter som Lasse har varit inne på. Tack alla som hörde av sig om vårt intro avsnitt 200. Vilka fick äran att ta sig igenom till vårt intro? Jo, Mats Jonsson, Håkan Blåtand, Åsa Johansson, Johan Larsson och Mikael Häggström. Vi finns ju också på hemsidan Sporthuset podcast där ni kan höra av er. Hanna Johansson skrev ett meddelande till oss. Jag tycker ni ska prata om basketlandslaget på damsidan som är femte bäst i Europa och har en stark generation på gång. Och jag tar mig gärna an den bara så här en sväng när det gäller basketen. För jag funderade kring det här. Sveriges damer femma EM. Det är bättre än någonsin tidigare. Klart för OS-kval i vinter. Sverige som aldrig på damsidan har varit i OS. Och bara en gång på herrsidan faktiskt. Det var 1980 då det var bojkott också. Så, och det passar bra in på det jag pratar mycket om. Nämligen det här med svenska framgångar som kanske inte är på medaljnivå i globalt stora sporter. Att försöka omsätta resultat till vad de är värda i en hög internationell konkurrens. Och kanske kan en femteplats till och med ibland vara större än en medalj, beroende på sport och konkurrens. Jag tycker i alla fall det. Och när vi pratar basket i allmänhet så är det så att hur man än räknar så är det här en av, ska vi säga, världens tre största sporter. Internationella basketbollförbundet har 200 medlemmar. Det är ju som fotboll, friidrott, volleyboll. Det är de som är på den nivån. Och pratar vi damernas basket så ligger de väldigt långt framme. Vi pratar ju nu om ett genombrott på fotbollssidan när det gäller damer. Det genombrottet kom för länge sedan när det gäller basketen. Den amerikanska proffsligan WNBA som spelar sommartid förresten för att inte krocka liksom i uppmärksamhet med NBA är fullproppad med stjärnglans. Det finns runt om i världen 50 professionella ligor med ganska starka ekonomier när det gäller damernas basket. Och Sverige är alltså EM-femma i den här sporten då. Också i en världsdel som ju exploderade kan man säga då med Sovjetunionens och Jugoslaviens splittring. Plötsligt dök upp 10 nya nationer av högsta kvalitet i Öst och Balkan. Men ändå här i Sverige på något sätt så har det liksom inte riktigt lossnat då medialt och publikt. Ändå så kommer Sverige före som passionerade basketnationer som Ryssland, Turkiet, Italien, Kroatien, Grekland, Tyskland, alla de basketälskande baltiska länderna i det här mästerskapet. Så det är häftigt tycker jag. Frågan är då, kommer Sverige ta sig till OS i Tokyo? Jag tog reda på lite om kvalet här. Februari 14 nationer, 10 går till OS. Alltså 14 nationer om 10 platser. Två är direkt kvalificerade, det är värdnationen Japan och regerande mästarna USA. Och den här generationen har ju verkligen chansen. Det känns som det ganska stora förutsättningar. De har ju också en gyllene generation kan man säga, födda i slutet av 80-talet, anförda av tvillingarna Eldebrink. Elin och Frida har ju varit dominanter i svensk basket, födda i slutet av 80-talet, precis som Louise Halvarsson och Callis Lloyd. Och de här tillhörde det svenska U19-landslaget som tog VM-silver för 12 år sedan, och det är därifrån som det här har startat. Och den största stjärnan nu, det är ju, du kanske råkade på henne på idrottsskalan där Lasse, men det är Amanda Saui som är 25 år och som fick det här Sportspegelpriset för att hon har haft ett engagemang kring att få fler unga förortstjejer att börja idrotta. Och hon spelar ju i WNBA och är faktiskt en av de stora stjärnorna där i New York Liberty. Så det är en häftig tid för svensk dambasket utan tvekan. Och kanske kan de vara en av bara 12 nationer då i OS i Tokyo och bli det första laget på damsidan sen OS startade på damsidan i basket sedan 1976. Det är häftigt.
Basket är stort. Under alla mina innebandyår i Solnahallen upplevt basket på nära håll, därför att Solna IF eller Solna Vikings som de kommer att heta sen, de spelade ju både herrar och damer i Solnahallen. Mycket framgångsrikt dessutom.
En av dominanterna i svensk basket.
Jajamän, det var ju toppbasket på högt. Och det där är också, tycker jag, alltså det är så naturligt i en sport som basket att det är både manligt och kvinnligt.
Visst.
Sida vid sida.
Det har aldrig varit en fråga.
Handboll, manligt och kvinnligt, sida vid sida. Friidrott som du jobbar med, manligt och kvinnligt, sida vid sida. Och det är liksom, medan vi däremot har en jättediskussion när vi kommer till fotboll eller ishockey. Mm. Som där det liksom är bekymret för villkoren för damlandslaget då, eller damkronorna som det heter i hockeysammanhanget exempelvis. Men i basket är det så naturligt att nämna. Jag visste faktiskt inte att de lirade på olika tider utav säsongen.
Nej. Men ser även på licenserna, Lasse och Jens, att det är lika många flickor som pojkar som spelar basket i Sverige. Så på det sättet. Man ser det på stödet från förbundet, som har varit en diskussionsfråga i fotbollen, att sen 2004, alltså i 15 års tid, så har Svenska Basketbollförbundet delat ut lika mycket pengar på landslagssidan, på herrsidan och damsidan. Så där är det. Och man, jag tror inte man har hört någon som har sagt jag gillar inte dambasket. Så där finns inte den problematiken.
Basketen generellt, vi har väl haft upp det vid tidigare tillfälle också, varit väldigt duktig på att fånga upp idrottande och skapa goda idrottande och idrottare i förorterna. Mm. Och att det rimligtvis också i och med den världssport det är borde finnas möjlighet att bygga vidare på. För man behöver ju i regel en gyllene generation som klarar av att bryta lite grann murar och lyfta intresset och taket för vad som är möjligt att göra. Och den här Eldebrink-generationen har ju gjort det. Och Sahoy är väl född 93 tror jag, eller något i den stilen. Så det verkar ju vara som att det liksom fylls på underifrån med spelare som kan ta det här vidare. Och låt oss hoppas och se om det blir OS också.
Mm. Och jag kommer i alla fall, jag kanske håller mig fast på friidrottsarenan, men jag kommer följa basketen väldigt noga om Sverige går dit, för att det blir någonting speciellt. Handbollen har ju varit Sveriges stora sport på något sätt när det gäller boll med händer, men den är ju klart mindre i världen jämfört med, det är ju ganska nordeuropeiska, det finns i Spanien och så här, men man jämför med basketen och även volleybollen så är ju konkurrensen tuffare, och därav att det har gått lite sämre för Sverige och därav att uppmärksamheten inte blir så stor.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, du touchade vid det tidigare, Lasse, med allsvensk toppmatch mot Djurgården Malmö FF. Är inte de här sommarmatcherna i sommarsverige generellt sett jäkligt härliga med fotbollsallsvenskan?
Jo, men absolut. Det är då man blir överraskad när det är uppehåll i 3 veckor. I juni månad. Men, och så kliver det in i juli med, och det bara smäller till med enormt viktiga matcher för fördelningen av medaljerna i slutet av säsongen.
Ja, jag fattar vi någonting av det. Jag tycker det är värt ett... Ja. Varför spelade de inte under juni? Va?
Alltså egentligen är väl tanken med det att de lag som sen ska in och spela i Europa ska har haft någonstans längs hela säsongen där det finns en möjlighet att vila, gå på lite ledighet och komma tillbaka med fräscha pigga ben. Men nu tycker jag det är liksom tiden då det också brukar börja klagas från de här lagen, Häcken, AIK, MFF, IFK Norrköping, när det blir dubbelt matchande. För de ska hålla på och kvala in till Champions League respektive Europa League. Och jag tycker det är ett sånt utmärkt tillfälle att lufta och rotera lite på det material man har och få ut det mesta av materialet, behålla så fräscha spelare som möjligt, klara av det dubbla matchandet, älska det dubbla matchandet istället för att klaga över det. Och det tycker jag lite grann VM, Lasse, gav en liten sån mini-indikation där Sverige väljer i sista gruppspelsmatchen mot USA att rotera, att vila spelare för att så att säga ha ett hållbart spelschema och ha fräscha spelare även när man börjar komma fram till match om kvartsfinal och semifinal, i det här fallet spel om tredje pris. Jag tycker USA visade i sitt matchande, det vill säga man hade säkert kunnat chansa med Megan Rapinoe i semifinal, men man väljer att istället spela för att vinna guldet och för att vinna finalen och spara Rapinoe till det tillfället istället, och så avgörande som hon blev där. Så liksom ha det som lite inspiration, se det här täta spelschemat som ett utmärkt tillfälle för spelare att få gott om matchande och från ledning och så lufta, rotera på ett klokt och smart sätt, så blir de här veckorna som kommer de allra, allra, allra bästa månaderna på hela fotbollssäsongen.
Och just när vi spelar in det här så spelar ju AIK Champions League-kval. Vi är ju liksom inne i en developing story, precis där vi spelar in. Ni känner ju till den när ni lyssnar på podden, men just nu är det ledning för Ararat, inte Arafat, mot AIK så i första matchen 2-1.
Alltså Malmö FF har ju ett enormt försteg på konkurrensen i Allsvenskan. Och det är bara att läsa tillgångssidan i bokslutet för alla klubbarna. Och det är klart att det har med framgångarna i Champions League att göra. Och Malmö FF har ju också förvaltat den återgången. Det var ju två på varandra följande år, mycket starka intäkter. Vi pratar om 500 miljoner tror jag. Men alltså, Malmö FF har ju förvaltat detta också och behåller försprånget. Och om det nu har varit så, vilket du indikerar här Jens, att det har varit uppehåll i Allsvenskan i juni för att man skulle få lite ordning på den europeiska satsningen och liksom grundförutsättningen för andra, så kan man ju säga så här. AIK har gjort ett mål på 3 allsvenska matcher sedan omstarten kom. IFK Norrköping inledde med att slå AIK på Friends Arena och förlorar sen mot Sirius hemma. Alltså den typen av avsaknad av konsekvent hög nivå kommer att kosta även i Europaspelet, tror jag. Är du bra i Allsvenskan, då har du förutsättningar att vara bra i Europa. Svajar du i Allsvenskan, ja då smäller det bara när du kommer ut i Europa.
Det var väl en halvlackning, men det var så länge sedan vi körde den där. Det måste ju vara med i avsnitt 200 också. Du var ju lite, men jag lackar lite också här på det här med det här uppehållet. Jag måste bara sy ihop det. För det som jag tänker är att okej, jag förstår att man behöver en återhämtningsperiod och för sen blir det mycket matchande. Men är det inte så att de svenska laget i och med detta upplägg också tappar det som är den stora USPen, den stora fördelen mot de här lagen som spelar höst-vår, nämligen att vi är igång och spelar.
Tävlingstempo.
Ja, tävlingstempo. Mm. Och nu hamnar vi i någon slags försäsongsläge helt i onödan. Istället för att pumpa på här med vår serie mitt i sommar och komma in up and running mot de här lagen som är lite dimmiga då på out of season. Nu blir svenska lagen hamna i samma läge. De har knappt spelat det på sista tiden.
Mm, jag tycker... Ja, det finns en poäng i det, men det går inte att undvika det, så tycker jag. För att någonstans ska det ligga ett litet uppehåll någonstans. Eller alternativet är ju att man kör en hel säsong utan ett endast uppehåll. Mm. Men jag tycker samtidigt att om inte de svenska lagen klarar första kvalrundan, som i regel är mot rätt skralt motstånd, så har man inte i Europa att göra överhuvudtaget.
Kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba, ja vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Du var inne på avsnitt 10 Jens, tidigare, då var det den här.
Och den där fruktansvärda...
Oj, den lever den viktiga lådan. Väl ihoptejpad för att klara av alla påfrestningar som lever, den har stött på. Men nu är det andra grejer som det gäller.
Lever var mycket sagt.
Den är tom på lappar numera. Nej, det ligger någon lapp i botten här. Är det där vi ska ta sen? Ja, det blir spännande. Annars har vi den här påsen.
Där är kärlekspåsen.
Du kan hålla den så länge. Ja, du håller även i Torres just nu, hunden.
Ja, hunden
hemma hos mig. Mm. Vad stod det på lappen senast?
Tungviktsboxning. Ja, varsågod.
Rocky Marciano, Jack Dempsey, Mike Tyson, Larry Holmes, Joe Frazier, George Foreman, Sonny Liston, Evander Holyfield, Vladimir Klitschko. Listan över tungviktsvärldsmästare i boxning innehåller några av idrottshistoriens största namn utan tvekan. Och det är just namnen, de stora matcherna, de stora berättelserna som skapar kärlek, tycker jag, till tungviktsboxningen. Men vilka mästare var egentligen störst? Jag tog till hjälp den mest ansedda, det får man säga, boxningstidskriften The Ring, som har en tydlig topp tre med tillhörande intressant historik. På tredje plats, Jack Johnson, som hade mästarbältet 1908-1915, alltså för över 100 år sedan. Den första och kontroversiella svarte världsmästaren, Johnsons son till en frigiven slav och fostrad i de grymma Battle Royale, som de hette, en form av rasistiskt nöje som bestod i att de vita slavägarna tvingade upp ett antal svarta i samma ring, varpå de fick slåss tills bara en stod upp. Han tvingades under stora delar av sin karriär utomlands för att inte fängslas. 1920 återvände Jack Johnson till USA för att sitta av sitt fängelsestraff. Det var alltså utdömt för att ha rest över två statsgränser med en vit kvinna. Jack Johnson bröt ny mark i ett rasistiskt USA för de svarta boxarna, de som sen skulle dominera världens tungviktsboxning. Snacka om pionjär. Och sen då på andra plats, Joe Louis på 30- och 40-talet. The Brown Bomber från Alabama, som höll världsmästartiteln i 11 år. Under den tiden slog rekord med 25 titelförsvar. Joe Louis, som också bemästrade den vansinniga pressen från en hel nation som krävde att han 1938, året före andra världskrigets utbrott, skulle besegra den nazistiska galjonsfiguren, tysken Max Schmeling, som en slags, vad ska vi säga, idrottslig förövning till det världskrig som väntade runt hörnet. Och som han levde upp till pressen med knockout redan i första ronden. Sen när kriget också innehöll USA 1942 i andra världskriget, så blev Joe Louis inkallad till militärtjänst, men han var inte ute på slagfältet utan fungerade som en reklampelare faktiskt för armén och åkte runt och peppade soldaterna. The Ring har för övrigt utsett Joe Louis till alla tiders främste puncher, det vill säga hårtslående boxare. Och sen då, nummer ett, såklart, Muhammad Ali. 1964-1979, under 15 år i tre olika perioder, så var han världsmästare. Han var ju mer än en boxare. Hans ojämförliga, alltså ojämförlig inte bara med andra boxare utan överhuvudtaget alla andra idrottare, inflytande på sin politiska samtid och det pris han betalade genom att vägra krig i Vietnam eller genom att hävda sin rätt till religiös frihet, gjorde honom stor även utanför boxningen på alla tänkbara sätt. Ali, som från början hette Cassius Clay när han blev olympisk mästare, dansade ju som den fjäril hans så gärna ville vara och sa sig var, fladdrade in i slagzonen, blixtrade till med serier om 5-6 slag och var borta innan den omtöcknade motståndaren ens han omgruppera för att svara. Lika snabb i truten var han ju. Överord används ibland, det har vi pratat om i sporthuset, men den Muhammad Ali som på höjden av sin förmåga i mitten av 60-talet boxades kan mycket väl ha varit så fenomenalt fulländad att ingen annan boxare någonsin skulle ha kunnat besegra honom. Efter sin comeback 1970 efter avstängning så kom en långsammare och tyngre Ali med en annan sida av sin storhet, hans taktiska snille, legendariska stryktålighet, psykologiska spel. Han deklarerade ju till exempel alltid i vilken rond han skulle slå ut sin motståndare. Han firade stora triumfer genom att i stora matcher fälla jätten George Foreman i Afrika, The Rumble in the Jungle i Zaire, nuvarande Kongo Kinshasa, och så tidernas fight kanske mot Joe Frazier i The Thriller in Manila, Filippinerna 1975. Muhammad Alis paroll, float like a butterfly, sting like a bee, dansa som en fjäril och sticka som ett bi, blir för evigt ihågkommen. Han är väl ändå mästarnas mästare. Men den 26 juni för 60 år sedan, jubileum den här sommaren, så fick boxningsvärlden för enda gången hittills se en svensk världsmästare.
Nu annonserar vi Ingemar. The winner, a new heavyweight champion of the world, Ingemar Johansson. Och Ingemars leve går i luften.
Ingmar Johansson, världsmästare i tungviktsboxning, skulle dröja 30 år efter Ingo innan det blev en europé igen som världsmästare. Och nu vill vi, eller ja, jag som hade hand om den här kärleksbombningen, verkligen så här nästan på dagen 60 år efter Ingos triumf, hylla honom lite extra.
Johansson, hör du gökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson, ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjädrar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna, Johansson. Var med i svängarna, Johansson. Ser du vängarna, häggen doftar redan med på knut.
Välkomna Johansson, gånger två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tim och Thomas.
Ja.
Och det är alltså son och sonson till Ingo.
Stämmer det?
Mm. Vet ni vad det här var till att börja med förresten, den här musiken? Ja. När det var?
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg den, men nej, det var, men jag har ju hört den många, många gånger.
Det var, alltså, som jag förstod det så var ju, ja, det där kan ni säkert berätta mer om, men han var ju överallt där när han var världsmästare i Ingo och hur stor som helst där borta. Och det här var någon som Dina Shore, skådespelare och sångerska i The Dina Shore Show. Vi tittar på det flera gånger, Lasse.
Ja, hon sjunger ju den här på svenska.
Ja.
Det blir ju en duett på något sätt där med ja, Ingmar och henne. Och det var ju bra. Men vilken, han hade ju en imponerande sångröst. Han gör ju också i samma klipp,
ja,
Ack Värmeland du sköna, vilket ju är en ganska invecklad historia egentligen.
Ack Värmeland du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rikes länder. Och kommer jag än mitt i det förlovade land till världen.
Ja, alltså det är ju en väldigt häftig inramning just att göra en amerikansk liksom talkshow på den tiden och vara med och sjunga svenska visor. Det känns ju som att det var lite banbrytande, minst sagt. Och han har ganska bra känsla när man lyssnar ändå på melodierna och tonerna han drar. Så att det är kul att höra.
Hur är det med er sångröst? Jag ska inte be er sjunga, ni får bara svara
ändå. Johansson.
Nej, men det som är roligt med dig är att
jag
har faktiskt det här, ska jag säga, manuset hemma på Kolbacken när jag bor. Alltså det är en inbund nästan i läder där det står liksom hur de ska förbereda sig. Jag vet inte hur det ser ut i tv idag, men de var där i två dagar för det här korta snutten. För att repetera inför hans uppträdande.
Jag tittar på Martin, det här är ingenting för dig Lasse. Det var tur att inte du var med på den tiden. Han är så otroligt dåligt tålamod. Om det är en repetition som varar mer än 11 minuter så börjar jag skruva på det. Det var ju Martin skulle rigga upp mikrofonen där. Det tog 5 minuter för lång tid. Så blir...
Men alltså, det är klart att då var ju en tv-show i en av de stora lands... Vad säger man? Networken alltså, som går över hela USA. Så det är klart att det var rätt stort. Det var nog rätt hög tittning. Och han är ju vid det här, när programmet sänds, tror jag att då är han ju regerande mästare. Va? Och jag menar, att vinna, det har vi pratat, men att vinna tungviktstiteln i USA på Yankee Stadium mot en hemmabox, det är ju vansinnigt kolossalt megastort alltså. Så det är klart, han var ju enormt stor och så kommer han in med en sån pipa.
Mm. Om vi börjar med dig Thomas som är son, hur skulle du beskriva din pappa?
Ja, så alltså det var ju så här att jag är ju inte uppväxt med honom, utan jag såg ju han ganska sällan när jag växte upp. Det var ju så att han antingen så var han ute och boxades, eller också sen flyttade han ju till Schweiz. Så man kan väl säga så här att jag träffade honom kanske 4, 5, 6 gånger om året bara. Under fram till jag var kanske 11, 12, 13 år. Mm. Sen flyttade han ju hem till Sverige bland annat, eller pendlade. Om inte skattmasen jagade honom i landet, vilket han gjorde ganska ofta. Mm. Men sen efter det då, om man säger från jag var 16-17 år, då umgicks vi ju väldigt mycket. Sen jobbade jag ju på en restaurang i Göteborg som han då också startade upp. Och då träffades vi otroligt mycket. Sen kan man ju säga så här att efter det så flyttade jag hem till Florida. Och jag bodde i Florida 3 år. Och då umgicks vi väldigt mycket också. Plus att han sen har flyttat till Dalarö och vi bor på Ingarö. Så att det ökade med åldern, om man säger så. Så att... Mm. Men jag menar, det är en otroligt fin människa, det kan jag bara säga. Så att, och jag tror att många har den föreställningen också, att det är en väldigt god kille. Och vi har haft mycket roligt ihop och har varit en fantastisk far faktiskt på det sättet. Kanske inte den mest ansvarstagande, men alltid funnits där ändå.
Och du, Tim, det var 10 år sedan nu som Ingmar dog. Och de sista åren så var han, mådde han ju inte så bra heller. Men hur mycket kan du uppfatta utav hur han var som person?
Ja, men lika som pappa säger egentligen, alltid. Han var liksom inte så talför, han pratade inte alltid så mycket. Men när han sa någonting så betydde det någonting. Mm. Och han var väl alltid emotionellt där fast han inte sa någonting. Det räckte med att han gick förbi och greppade tag i nacken och sa nu har jag dig. Och så,
ja, men visade, aj då!
Ja, precis. Nej, det var inga satyg som förorsakade det i alla fall. Men han var alltid närvarande och vi umgicks väl ganska febrilt under min uppväxt i alla fall när han bodde på Dalarö. Sågs nästan en gång i veckan varje helg. Så min uppväxt har ju varit ganska tajt med honom, så att säga. Mm. Tills han då började liksom bli allt sämre med sjukdomen.
Vilka sidor av Ingemar känner vi inte till?
Det som kanske inte är så känt som det var väl att han var ju ganska tidig med att säga att han, vilket var ganska fult på den tiden, att han såg ju möjligt att tjäna pengar. Och det var ju nästan tabu att säga det under den här amatörtiden. Det som var lite knepigt tycker jag med det här, det var ju egentligen det att han tackade nej sen till match mot Liston. Och då skulle han ju egentligen få tre gånger de pengarna han fick från de tre första matcherna. Men då tackade han nej.
Alltså efter de tre matcherna mot Floyd Patterson, ja, så fick han ett erbjudande om att möta Sonny Liston.
Ja, för det dubbla mot vad han hade fått för de här tre första matcherna. Men jag vet ju bara det som hände när vi bodde i Florida tillsammans. Det var ju att han var ju så ointresserad av boxning, så att när jag sa till honom, nu är det en kanonmatch på lördag. Ja, den får du se på själv, sa han. Jag är inte intresserad av det. Och ibland ringde det alltså reporter från New York Times och säger de att de vill alltid veta vad de gamla champen, ja det var Holm skulle möta någon och han sa att Thomas, du får ta luren. Jag har ingen aning om vad det är för boxare, sa han. Så det är väl en okänd sida då, att han var inte speciellt intresserad av boxning.
Nej. Men låt oss stanna vid det där vid pengarna, för det fanns ju liksom en dubbelproblematik med proffsboxningen. Dels kanske, alltså proffsboxningen var ju förbjudet i Sverige. Det handlar om, det släpptes på det, var 2006 eller något liknande, va?
Ja, precis.
Ja. Men sen, och sen var det här också med att man var dels som professionell och sen själva boxningen. Och då var det ju så, om vi går till själva den här matchen då, den första matchen, VM-matchen mot Floyd Patterson 1959. Då var det alltså så att Sveriges Radios styrelse, vi som är gamla Sveriges Radio-medarbetare, Lasse, de beslutade för att inte direkt sända matchen. Och det var ju alltså debatt i riksdagen, i andra kammaren, om det här beslutet. Och till slut så var det då radioföretaget Svenska Philips att kliva in och sända via en utländsk station, nämligen Radio Luxemburg. Och jag hittar faktiskt ett klipp här ifrån Svenska riksdagens andra kammare i den här debatten.
Wow.
Svenska folket skulle, säger man, ta skada av att lyssna på ett direktreferat. Tidigare har boxningsreferat förekommit i Sveriges Radio. Jag har mig inte bekant att detta haft en förråande och moraliskt nedbrytande inverkan på vårt folk. Inte heller de beslutande organen har sökt bevisa någonting dylikt. Kan det för övrigt vara radioledningens uppgift att på detta sätt värna om det svenska folkets moral? När blev det praxis med nyhetsförmedling med skygglappar?
Ja, säger Lasse.
Det var, man kan säga att tiden har ändrats. Tiden har ändrats. När blev det praxis med nyhetsförmedling med skygglappar? Det kan
sagt.
Fortfarande ge,
ja,
för sig gälla tider utav alternativa fakta.
SN Lindahl, socialdemokraten i andra kammaren. Men matchen, Sveriges Radio kunde ju besluta det här själva. Vi ska inte sända matchen. Då gick alltså Svenska Philips in, radioföretaget, och såg till att matchen. Och då tog man in då en frifräsare, kan man nog säga. Lars-Henrik Ottosson, som, alltså jag tror inte han var radioman, va? Han var ju någon slags PR-man. Som gjorde det här referatet då. Och jag bara funderar på Alltså, undrar hur känslan var. Vad var det 0-3 när startade matchen?
Det var väl 0-3-12 eller sånt där. För det var 0-3-37 eller sånt där som matchen och resultatet kom ut.
Ja. Alltså, hur var det när det här... Vi kan höra.
Nu stiger Ingemar först upp i ringen i vit badrock. Han kliver in mellan repen, vit handduk hängande om halsen. Han höjer sina lindade händer i en hälsning till publiken som applåderar honom och jublar. Strax efteråt nu kliver Floyd Patterson upp i ringen.
Undrar, hur var det? Vad var känslan i Sverige där och då?
Alltså, jag var ju 5 år, så att jag kan väl säga så att jag minns till, jag kommer inte ihåg vad som hände, men jag vet att alla var väldigt glada och alla skrek. Men pratar med folk som liksom är lite äldre i alla fall, så vet ju alla vad de gjorde den dagen och var de befann sig, så att det måste ha varit otroligt stort.
Och tidningarna drog väl på, jag menar, det var väl, alltså när det blir ett nej, vi hörde en debatt från andra kammaren här, det blev ett nej från Sveriges radioledningen, alltså det måste ju ha funnits stråk även då utav någon form av folklig, nej, nu jävlar! Ja. Ska vi höra den här matchen?
Nu ska vi sitta uppe!
Ja, men lite så liksom. När radioledningen gick ut och sa att nu ska vi inte köra, och den här sändningen är, jag tror det var Pekka Langer som var programledare, jag tror det, klassisk, som satt och sa, håll modet uppe, okay, och gå inte och lägg er, och så spelar de ny musik. Så höll de på hela natten i väntan på att, men vi hörde ju här referatet, alltså det var ju, iakttagelseförmågan var ju stark. Mm. Den vita baddragen, lindade händer och lyfter armarna, man känner ju direkt att man är med där i och hör, dels är det en rasslig ledning, och så hör man ju publiken, man förstår ju att det är fientligt det här. Uh-huh. Det hade ju varit hur häftigt som helst att sitta uppe på natten och lyssna på det där i köket.
Ja, 3 miljoner sägs det att det var som lyssnade.
Otroligt, vad bodde du i Sverige då?
Ja, det måste vara något så. Halva svenska befolkningen i princip. Mm.
Mitt, och det är mitt i natten, på en sändning som inte var godkänd av staten. Ja, okej då, public service, ni förstår vad jag menar.
Ja, det var många som vågade.
Och hur var matchen då? Vad kan ni säga om det?
Jag har ju sett den. Jag visade ju hans filmer. Jag jobbade på en krog i Göteborg som heter Ingos. Och jag visade hans filmer då 2 gånger en dag i 3 år. Bland annat så körde jag ju alla hans 3 matcher. Plus ytterligare 8-9 stycken varje lunch. Och sen åkte jag dit 9 på kvällen och visade den för alla kvällsgästerna. Så man kan säga att jag kan varenda fotsteg.
Vill du verkligen se de här 2 förlustmatcherna? Var det inte bara segermatch man
ville se? Nej, jag tyckte det var lite kul att visa dem också. För den andra började bli så sliten. De var lite bättre kvalitet på dem.
Faktaredovisning.
Ja, nej, men jag tror så här att det var, han hade liksom taktiken klar från början. Och han fullföljde. Och jag menar, han hade ju en taktik egentligen som gjorde att de andra tänkte så här att det här blir lätt. Mm. Och det kan man säga, de flesta boxarna, och även Brian London och Henry Cooper och alla de här, de tyckte liksom att när de kom upp i början mot honom att vad är det här för någonting? Det här kommer jag ju. Och det var deras misstag. Mm. Det var då han upp till. Så fort de började liksom tycka liksom att det här är inga problem, då small det. Och det var ungefär så han hade den taktiken också. Han skulle få in honom och vagga in honom, Floyd, att det här är inget farligt, det här är inget farligt. Och när han började liksom gunga in sina kaninslag där, då pang sa det bara.
Och det hände i rond nummer
3.
Då lyssnar vi på det.
Där gick Floyd i däck definitivt igen. Fjärde gången i däck. 5, 6, 7. Han är uppe på 7 igen. Boxar, säger domaren. Ingemar går lugnt fram, fullständigt under. I god kondition. Får in ett slag till. Går ner Floyd i golvet igen. Och 9, Floyd är uppe igen. Det är nästan omänskligt. Ingemar går fram, Floyd försöker en vänster mot kropp. Men Ingemar rasar bara runt, ner på golvet. Domare bryter matchen, vi har fått en svensk världsmästare, Ingemar Johansson. Utan tvekan en höger backvake man inte har skådat i det här landet på årsidan. Ursäkta jag skriker, men jag måste göra det. Idag har Amerika fått sin största boxningschock på åtminstone 25 år. Ingen har tippat honom här utav de stora experterna i pressen. Här borta i andra hörnan står Floyd Patterson. Nerslagen.
Mm. Ja, det är häftigt.
Vad är känslan då?
Ja, det är läckert. Jag är ju uppvuxen med liksom, och fått återberättat av alla äldre till mig vad de gjorde den natten. Och från Från ung ålder förstod jag ingenting alls vad de pratade och menade. Jag tänkte, vad menar de att min farfar gjort för någonting? Vad gjorde de den natten som han boxade? Så jag hade ju liksom egentligen ingen förståelse under uppväxten vad han gjorde egentligen. Det tog ju många år innan man förstod alltså digniteten och att åstadkomma en sån här sak på 50-talet i amerikansk mark, i en amerikansk ring, i en stor stadion. Mest amerikaner som tittar på, förutom några svenska supporters i form av familjen. Ja, det blir mäktigt. Och just när, som pappa säger också, hans taktik var att när man förstår det och ser det i ringen när han hoppar runt och man ser att han väger in honom och han jobbar med vänsterjabben och känner av honom att Floyd blir lite mer frustrerad och tänker, nu jobbar jag in på honom. Men då säger ju också farfar inför sista ringen till tränaren, liksom, jag tror jag har han.
Jag testade högen just med vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i nästa dag att jag tror jag har honom.
Jo, så var det.
Ja, snyggt.
Ja, var det så enkelt alltså?
Nej, så det var... Det var väl lite underskattning också, men jag läste lite om Floyds taktik där. Han hade lite problem att möta de här alla bästa. Han hade tagit listan underifrån. Han hade vägrat möta Foley och matchen och lite de här andra höjdarna. Så att man visste nog inte riktigt var Floyd stod någonstans, tror jag. Och han var ju en ganska liten tungviktare. Mm. Han vägde inte mycket mer, över 82 kilo någonting, va? Så att men samtidigt var det ju en väldigt stor underskattning från deras sida. Det kan man ju inte komma ifrån.
Ska vi prata om digniteten nu då? Alltså hur stort var det här? Ja, men kan vi säga så här att han blev utsedd till världens främsta idrottare 1959. Alltså hela världen, Ingmar Johansson.
Vi hörde ju det också i kommenteringen här. Mm. Att ingen av expertisen som hade trodde ju på någonting annat än en seger för Floyd. Mm. Det sägs ju här i kommenteringen att det är den största smäll som amerikansk boxning har haft på 25 år.
Ja, de var inte riktigt redo för
Nej,
det.
Nej, så att man förstår ju att det var ju... Alltså, smällen var ju stor i USA, såklart också i övriga idrottsvärlden då, uppenbarligen, som du säger.
Och när han kom tillbaka, han firades också på Götaplatsen, tror jag, som svenska landslag i fotboll här nu. Och sen kom han till Ullevi, vet jag, med någon helikopter då inför 25 000 åskådare och landade i mittcirkeln där direkt efter det där. Och Tors hammare blev tydligen uttrycket där borta i USA då. Och vem är den mest klassiska... korrespondenten man kan tänka sig ifrån en rapport.
Arne Trin, New York.
Ja, men precis. Vi lyssnar vad han sa efter matchen.
Det är Sveriges Radio.
Vad står det i tidningarna? Ja, de som inte hörde på eller om matchen via radio kan titta på långa serier av bildsidor där det genomgående temat är Ingemar stående över en liggande Floyd med högen laddad. Ingemar hyllas i tidning efter tidning som den nya typen. Grabben med lite andra intressen än bara handskarna. Trivsam, vänlig, lätt att ha att göra med. Och absolut oförbrukad när han nått toppen, för att citera hans livläkare Gösta Karlsson. De som var med om Ingemars knockout har fått, som det brukar heta här i Amerika, något att berätta om för sina barnbarn en gång. Och Ingemar spås en framtid som en av de verkligt stora tungviktsmästarna.
Vi glömde Arne Thorén, New York. Ja.
Den här utmärkelsen Sportman of the Year som han blev, det är ju egentligen då en enda utlänning som har fått den i USA också. Det är ju amerikanernas gärringpris. Och det delar man ju inte ut liksom bara för att det är någonting stort som har hänt, utan det blev nog mycket större än amerikanerna trodde själva faktiskt om det här. Så att, men sen är det lite svårt. Jag är ju liten, väldigt liten, så att det är ju mer på senare år som man har liksom förstått hur stort det är. Mm. Eller var. Så att ja. Mm.
Du hade med ett album där. Hade du någon speciell minnesbild där? Och vi har de här fina boxningshandskarna också som du berättade var från hans juniorkarriär.
Jag har en bild med mig här på pappa när han intervjuar Muhammad Ali. Och det är väldigt kul där. Det är en Muhammad Ali då som gör den här stora grejen som han brukar göra. Som han även gjorde, tror jag, mot Sonny Liston och när han skrek:
I am the greatest.
Jan Gates. Och det roligaste med honom att han var ju inte så, jag har ju träffat honom några gånger, och han var ju inte sån privat. Han var en ganska lugn person, men så fort det kom en kamera i närheten, då small det till.
Men du sparrade inte Cassius Clay mot Ingo inför någon av matcherna? Jo. Det var mycket surr om det där.
Jo.
För huruvida, det var någon story om att han egentligen var bättre än Ingo, men det var någon annan story om att Ingmar sa bara ta bort den här sprallkillen. Liksom.
Här är en bild från Ullevi.
Ja, det var några stycken där.
Det var några stycken där jag hejade på honom. Det står en liten kille där mitt i bilden med en liten slips på sig.
Ja.
Det gör det.
Ja, mycket rekorderligt.
Jag måste visa upp det här för Jens på Skype också.
Ja.
I den mörka kostymen och slipsen. Ja,
där står jag. Bland 28 eller 25 000 som var där och tog emot honom.
Mm. Men du, Thomas, jag tror att våra lyssnare kommer att gå ifrån den här trevliga pratstunden utan ett svar om inte du hjälper oss med det. Vad fick Ingemar att tacka nej till matchen mot Liston?
Ja, jag tror så här att det var väldigt mycket strul runt omkring matcherna. Det var strul med kontrakten, det var strul med jag vet han skulle mötas i tredje matchen. Då var de så dåligt förberedda med organisationen runt den för att antagligen för att störa. För att de visste liksom att då hade han tränat mellan första och andra. Då var det ju bara jippon. Sen kom han ju tillbaka och hade tränat. Och det kändes som att de ville störa lite grann hans rytm. Så det fanns inte ens en träningsanläggning ledig. Det var faktiskt Rocco Marciano som bjöd hem honom så att de fick vara hemma hos honom och ha träningskampen.
Mm.
Så att, men egentligen kan man säga så här. Ren sport. Jag vet inte, men har lite en bild av att boxningen är speciellt rena som tänker på det som kanske sker utanför ringen. Pappa fick ju inte ut gaget för jag tror matchen, om det var andra matchen. De höll inne pengarna. De var stämda av Eddie Mason för att han och på en 5-6 miljoner dollar. Så att jag tror så här att han vill inte dit igen. Och jag har en bild här någonstans också från när han skriver kontraktet. Jag ska se om jag har det någonstans här. Man kan ju se där, det står liksom 10-12 människor runt omkring och alla skulle tjäna pengar på alla. Och jag tror att inte han kände sig bekväm helt enkelt. Han ville inte över igen för han kände sig så otrygg under de situationerna. Så det är faktiskt min egna teori att jag tror inte att han ville in i den cirkusen igen. För det var precis det var. Och jag menar, Sonny Liston var ju, jag menar, hans match mot Ali, jag menar, vad har det inte spekulerats om den läggmatchen, den första matchen? Man såg ju inte ens laget. Så att jag tror att han helt enkelt inte ville in i den cirkusen. Och han kände nog att jag kommer klara mig på det jag har nu. Och han hade lite nya uppdrag och ja.
Heder åt Ingemar, verkligen. Pengar är inte allt.
Nej.
Tim, några avslutande ord från dig. Vi ska botanisera, vi kan botanisera vidare i fotorna här i efterhand också. Men Tim, några avslutande ord om din farfar?
Nej, men en person som någonstans i det sportsliga satte Sverige på kartan internationellt sett. Och det är ju en merit i sig och det han gjorde och åstadkom. Med en halvknack i engelska tog han sig an amerikanerna och var charmig med folket där också och varit väldigt omtyckt av amerikanerna också. Så att det var lite banbrytande att Floyd kom till Sverige och bodde här och var med honom och han vice versa i USA.
Mm.
En stor personlighet som berörde idrottssamfundet egentligen. Och som alltid bara var sig själv. Hade egentligen ingen karaktär som han gick in. Ingen Muhammad Ali Cassius Clay som hade ingenting framför kameran. Han var alltid sig själv. Och det var väl hans styrka. Men vissa kanske tycker svaghet också. Han var alltid transparent. Och hur man nu... vad man nu tycker om en sån sak. Men jag tycker att det är härligt. För att det är så jag tycker att det är skönt att man upplevde honom. Och det är någon sån där ledord som man själv går igenom. Att man ska må bra och man ska försöka vara den man är.
Mm.
Och se vad det tar en.
Jättefint. Och
jättefint sagt.
Den största händelsen i svenska idrottshistorien, enskilt största händelsen tror jag man kan säga utan tvekan, utav de största idrottarna. Nu får vi ta en lapp här. Jens får läsa upp det ni drar från den här nästa veckas kärlekslapp. Du kan väl ta, se om du hittar någonting här, Thomas. I den här lappen, någon ny, du får in i den här boxningslabbar där.
Verkligen ett hedersuppdrag det här.
Ja, verkligen. Det är nästan så att man lite avundsjuk.
Ja, det är kanske du, pappa. Tim, som vill.
Nej,
har du många sporthuset avsnitt har du hört, Tim?
Jag har nog lyckats målt igenom alla.
Är det säkert?
Ja, definitivt. Wow. Så att jag är trogen följare. Efter det här så kommer nog pappa vara lika duktig på att lyssna igenom också.
Ja.
Jag har bara 199 att lyssna. Ja.
Vad står det, Jens?
Wow, okej. Det här är vassa saker och det är en tavla vi siktar mot och det är dart vi ska spela och kärleksbomba.
Dart? Så där.
Du vet, det här är en lapp från början, som gjordes då runt avsnitt 10, som har legat i hela vägen, åkt från den här, som inte du gillar, stora papperskartongen.
Ja, den viktiga lådan.
In
ja.
I kärlekspåsen och överlevt då alla de här 200 avsnitten och nu är det dags för dart.
I 201.
Ja.
Det är ett steg från tungviktsboxning. Ja. Via Ingmar Johansson, son och sonson, till dart. Då kan man säga att sporthuset är verkligen för alla.
Ja, en spännvidd. Eller
definitivt. Hur? Det, man kan säga att det gäller att träffa mitt i prick.
Ja, bra!
I båda ja, exakt.
Det är klart man får till det.
Det är väl titeln på avsnittet, va? Ja, mitt i prick.
Ja, det låter misstänkt. Ja, mitt i prick. Perfekt. Stort tack för att ni kom hit. Vi botaniserar gärna vidare lite här till fikat. Vi plockar fram bullarna här. Tyvärr, nej, de är borta. Jens, vi kan skicka över någonting till det. Men Jens och Lasse också avslutningsvis. Jag har jobbat 25 år, 1994-2019 på radio och tv. Faktiskt aldrig varit med om en liknande respons som jag fått från Sporthusets lyssnare under den här tiden. Jag var inne på det tidigare. Tack alla ni som kommer med så mycket klokskap. Tim har varit en av dem, hört av sig om någon grej. Uppmuntrande, peppande ord, smarta vinklar, kluriga fakta, spännande åsikter. Jag skulle vilja avsluta med kärlek till våra lyssnare. Vad tänker ni om det?
Mycket bra. Mycket bra.
Det är de värda.
Som en avslutande kärleksbombning. Med en liten specialare. Med hjälp av, såklart, musik från bejublade Beach Boys.
Aha.
Men jag bad
jag
en...
Jag trodde det var Johansson vi skulle höra igen.
Det vore faktiskt bra också. Jag bad en 16-årig talang som jag tror kommer bli en stjärna att sjunga in bara a cappella avslutningen på det här avsnittet. Det här är Jolina. Kärlek till alla sporthuset lyssnare från oss. Vad skulle vi göra utan er?
Ja, tack för idag.
Tack
och grattis till 200.
Ja, tack så mycket.
Tack för idag.
Vi fick komma.
Vi hörs.
Bra jobbat.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me. Though I could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Without you, God only knows what I'd be without you.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.